Oj, hörde ni det där? Exakt, för i rymden kan ingen höra dig skrika.
Åh, vad bra!
Hej och välkomna till Kulturpodden. Idag ska vi tala om Alien, och den kulturellt bevandrade känner ju förstås igen sloganen från den första Alien-filmen från 1979. In space, no one can hear you scream. Och idag ska vi alltså tala om det ikoniska rymdmonstret som fortsätter att yngla av sig i populärkulturen. Och det är vi som talar är Simon Karlsson, Johanna Grönqvist och jag heter Lasse Garoff. Och det är så mycket som vi vill tala om i det här avsnittet, det är lite svårt att veta var vi ska börja. Men som bäst går alltså Alien Romulus i biograferna. Vi har alla sett den. Vad tyckte ni?
Jag tyckte att det var en... Jag blev överraskad över hur bra jag tyckte att den var. För jag har kanske haft vissa fördomar kring Alien-filmserien och trodde inte att det skulle vara en så... Jag skulle inte vilja säga trevlig upplevelse, för det var det inte heller. Men jag skulle tycka om den filmen så mycket.
Mm, den höll.
Det var en positiv överraskning, skulle jag säga. Den har ett bra flyt. Och så finns här ju sådana scener där man faktiskt hoppar till och blir rädd. Och den är ju snudd på skrämmande också. Och så refererar den ju väldigt fint i de här tidigare Alien-filmerna.
Mm. I min enfald så höll jag på att presentera den här Romulus som den nionde filmen i serien. Men tack och lov så räddade du mig, Johanna, från att göra bort mig så här totalt. För du sa att det här är faktiskt den sjunde filmen i serien, trots att det då finns nio filmer där monster förekommer. Så vad är det här nu riktigt frågan?
Nej, du ska inte vara så hård mot dig själv, Lasse, för det är svårt att hålla reda på de här alla Alien-filmerna. Jag måste också med jämna mellanrum alltid börja kolla. Men... Den första Alien-filmen kom 1979, och jag räknar då att det finns 7 Alien-filmer. Och så finns det sådana spin-off där Alien vs. Predator förekommer. Men jag räknar dem inte riktigt till den här Alien-serien. Men sen finns det ju också, jag har läst på nätet, att de som menar att den här titeln, Romulus, den redan signalerar att det är den sjunde filmen, eftersom det finns 7 bokstäver i ordet Romulus.
Mm. Och 7 kullar i Rom. Och...
Ja. No, så den sjunde filmen i serien, Alien Romulus. Vad händer här?
I korthet kan man säga att det handlar om en grupp ungdomar som bor på en planet där man aldrig ser solen och där de tvingas jobba i gruvor. Och de här ungdomarna får reda på att högt över om deras planet så cirkulerar nu en övergiven rymdfarkost, ett sådant stort skepp. Och då ser de sin chans, de tänker att de far upp dit i det här övergivna skeppet, så tar det lite bränsle och sådana kryokapslar som gör att man kan resa genom rymden medan man sover, så en djup sömn, och så ska de då fly till en bättre planet. Nå, de här ungdomarna har aldrig sett en Alien-film, för vi vet ju att man aldrig, aldrig ska gå in i ett övergivet rymdskepp.
Stackars sådär bara. Barn.
Och det gör de. Och så finns det ju förstås då en alien, en sån här perfekt organism som hon var och sen redan kallades i den här första Alien-filmen. Och sen så brakar helvetet lös och hela mänsklighetens existens är hotad.
Ja, alltså det finns ju vissa skillnader som att man är i rymden och att det finns en alien, men annars är det ju ett klassiskt skräckrecept. En grupp ungdomar åker till plats.
X.
Råkar ut för varelse eller fenomen
ja.
X.
Ja, det är ju som ett spökhus.
Nu jag känner jag inte egentligen till min filmhistoria tillräckligt bra. Är det här med det här kryosovandet, de här kapslarna, är det liksom någonting som Alien introducerat i popkulturen?
Ja, den första Alien-filmen har det. Men säkert har det funnits ju i olika versioner i sådana sci-fi-litteratur också tidigare. Och så här. Men hela den första Alien-filmen 1979 börjar ju med att det här manskapet ombord på det här farkosten, de väcks upp, de sover i sådana här kapslar och så vaknar de till liv och stiger ut de här äggen, så att säga. Och ja, så börjar det hända saker.
Men Simon, du hade mycket tankar kring den här... Ja. Alien Romulus som du ville ta upp.
Alltså jag har ju nog, som jag sa, att så tycker jag att det här var en bra film. Alltså och den håller utanför sina genrer, tycker jag. Alltså både som alien, sci-fi och utanför skräck. Jag tycker ju att man måste lyfta upp de här huvudrollsinnehavarna. Kaylee Spaney och David Jonsson framför allt. Som har något svenskt ursprung, har han sagt. Men det är inte nära för att internet kan inte
avslöja vad det
är. Lite.
Ja.
Och här, kort parentes. Jag satt och tänkte att ja, men han här känner jag ju igen. Han är ju sitt förut. Men sen så, då jag gjorde research så kunde jag absolut inte... Han har inte spelat i någonting som jag känner igen honom ifrån. Och så upptäckte jag att han har en äldre dubbelgångare. En ganska okänd skådis som heter Hakim Kai Kasim från Nigeria. Som spelar i den här Black Sails-serien. Och det här är bara en kort avstickare. Men om ni googlar och sätter bilder på David Jonsson och den här Kai Kasim bredvid varandra. Så det är som om Kai Kasim har rest i tiden eller något liknande. Nåja. Det som jag tycker att den här rymdkolonin kändes ganska fräsch. Hur de porträtterar det här... För det låter ju sådär klassisk dystopi. Vi bor i en hemsk koloni och vi måste arbeta i gruvan. Men det kändes ändå som att det var ett passligt med mysterium och det var passligt liksom, kändes realistiskt på något sätt.
Så det är ju en av de här sakerna som jag tycker att funkar i Alien-filmen ofta. Och i den här också, att den där teknologin känns ganska gammaldags. Att det är en massa sådana stora datorer med såna här stora knappar som man kan trycka på.
Jag tyckte det var jättenice. Och jag vet att Star Wars-serien har också, alltså universet har också sysslat med det här, att de försöker matcha den, istället för att då göra en sån här jättefuturistiska, nu när man kan göra bra datoranimering i film, så de gör det ändå inte, utan de försöker matcha den här ursprungliga estetiken. Och här var det också samma sak i den här
Alien-romulisen.
Och det tyckte jag var ganska en fin touch.
Och allting känns så där sunkigt och slitet och ganska jobbigt.
Ja.
Men jag skulle här ännu vilja hoppa lite tillbaka när du pratar om de här huvudpersonerna. För att jag tycker ju att hon som spelar den här kvinnliga huvudrollen, Rain, skådespelaren Kaylee Spaney, gör en helt jättebra roll här. Och jag måste citera vår kollega Silja Sagren Fordstad som skrev i sin recension att Spaney är på god väg att bli en skådespelare att räkna med. Att hon kan vara både tuff och sårbar och barnsligt naiv och vuxet målmedveten. Och vi har ju nyligen sett henne i filmer som Priscilla och Civil War. Ja. Jag tycker att det är roligt när hon får göra så många olika sorters roller.
Jag tyckte att hon var trovärdig och jag tyckte alltså att för att vara en sci-fi skräckfilm så de kändes så trovärdiga. Hela det här scenariot, deras skådespelarinsatser, det var jättetrovärdiga insatser. Och vilket man kanske inte heller är helt van med i sådana här grejer. Innan vi bandade det här så har jag haft en sån här svepande, har basunerat ut att jag tycker att Alien-filmerna minsann går att jämföra med andra filmserier som Halloween eller till och med Fast and Furious.
Oj, oj, oj.
Och jag står lite fast vid det för att det är ju ändå en variation på ett etablerat recept som vi ser också här. Och det är ju ett tecken, det är ju en trend i samhället att vi vill vara nostalgiska, vi vill se sånt vi har sett förut på ett sätt. Men den här filmen så sticker på något sätt ändå ut för mig som att den här regissören Alvarez faktiskt har lyckats göra någonting fräscht av det här gamla soppreceptet.
Jag tycker ju det är kanske lite väl hårt att jämföra med Fast and the Furious. Så här. Jag tycker ju att det finns kanske nog mera att analysera och ett större djup i Alien-filmerna. Men efter att jag hade sett den här filmen så började jag nog tänka på också att den väldigt mycket nog liknar den första Alien-filmen. Alltså att man gör en sån här... en slags remake av den. Och att på det sättet kan jag kanske lite hålla med dig att det här är ju säkert ett sätt nu att introducera Alien för en ny och yngre publik och att ge den någon slags ny start. Men jag hoppas ju innerligt att det här på ett sätt också skulle vara en orsak till att en yngre publik börjar titta på de här gamla filmerna. Och speciellt de två första Alien-filmerna. För de håller fortfarande.
Jag tror att om det är det som är målet för filmstudion bakom den här filmen, så då kommer de tror jag att lyckas. För det första har de också fått ut det där budskapet om att det här är en andlig uppföljare. Eller det är väl en rent praktiskt sett en så kallad interquel, den här utspelar sig mellan Alien och Aliens. Men att de har tryckligen varit det att de ska ni se på. Ni måste inte se på de här andra
Jaha,
mindre
det,
populära okay. filmerna.
Mm. No, det kan jag ju säga, Alien 3 och 4, de håller inte mera. Jag tittade om de här första, eller såg om de här fyra första Alien-filmerna och nej, det finns liksom bra idéer i 3 och 4 och intressanta teman som man kan analysera, men det är för trögt tempo och det finns såna ologiskheter som man aldrig liksom följer upp och det blir bara irriterande att titta på det.
Men trots nu att jag jämför det här med så att säga mindre kvalitativa filmserier så hävdar jag att även om de här är jättepopulära och att de speciellt var megapopulära de här filmerna på 80- och 90-talen och kanske nu då igen, så min tes som ni säkert, om ni vill så kan ni försöka motbevisa mig, men är att även om det här har vissa teman och har ett djup som inte kanske de här bilfilmerna har, så är det inte nödvändigtvis någonting som folk går omkring och tänker på.
Mm.
Att jag tänker att folk går på en alienfilm på bio eller ser på den hemma för att de vill se ett monster som är brutalt och våldsamt.
Jo, men det finns ju också, det finns något med det här att den har, det är sånt, lite ett sånt popfenomen, att det har den här jättehängivna skaran av fansen som jag tror att man räknar med för att gå och titta på den här filmen. Och just så här på sådana franchise vis så har den ju just, gör den ju det här att den har vissa av de här blinkningarna tillbaka till de här tidiga filmerna. Mm. Bland annat en sak som jag inte tyckte att funka överhuvudtaget i den här filmen, så det var att de har en sån här märklig sån här datoranimerad version av en ung Ian Holm som är med i den här första Alien-filmen som en sån där android.
Känner för en yngre publik som en medelålders publik som Bilbo i Peter Jacksons Sagan om ringen-trilogi.
Till exempel. Lysande skådis. Och sen är det ju sorgligt att han får ett sånt konstigt pseudo-efterliv som en sån här dålig datoranimation. Men det där.
Jag var imponerad över hur dålig den var och internet verkar också tycka att alltså, någon raljerande kommentar var att det mest skrämmande i Alien Romulus är hur dålig den där deepfaken är.
Och jag egentligen tänkte att det är meningen att den ska vara dålig. Att det är en dålig android, humanoid som man har gjort där. Att det
en liksom, gammal modell.
Ja, det ja. Yeah. Mig störde det inte så där jättemycket. Och sen har jag ju alltså, för jag tänkte först att de har bara, han är ju, Ian Holm dog ju för några år sedan redan. Men sen efter filmen började jag googla och då fick jag ju reda på att filmteamet här har faktiskt varit i kontakt med hans änka och hans barn och så vidare. Och de har kollat upp att är det ok att vi gör det här? Att vi har honom
jag
så
tror
att säga,
faktiskt att
digitalt
det här,
med?
Efter den här Peter Cushing-incidenten i Star Wars Rogue One-filmen så tror jag att det har etablerats en viss sån här kutym i Hollywood att man nog faktiskt, om någon har dött så frågar man den närstående om saker, så här är det okej. För ingen vill gå på bio och se sin döda farbror utan att veta om det.
Men jag skulle ändå vilja hoppa tillbaka nu till det du sa om att man inte, man går bara för att titta på monster. Jo, det är klart. Och det är kanske också så att man inte, när man är riktigt rädd så hinner man inte analysera så jättemycket, för då sitter man bara där och är så rädd för det här slemmiga monstret som när som helst kan dyka upp. Men jag skulle vilja påstå att om en film inte har ett visst djup så skulle det inte heller ha hållit i så här många år som Alien-filmen har gjort.
Den första utkom för 45 år sedan.
Ja, att det finns någonting som berör oss på djupet, och fast man kanske inte analyserar just där i stunden, så kanske det undermedvetet blir någonstans hos en. Och kanske man efteråt sen börjar tänka på att hej, vänta, vad var det jag egentligen så? Och varför var jag så fruktansvärt rädd för det här slemmiga monstret? Mm.
Den första Alien-filmen utkom alltså 1979 och är en sån här mytomspunnen och på många sätt barnbrytande film som regisserades av Ridley Scott, en av hans tidiga filmer. Och som sagt var den på många sätt barnbrytande, inte minst för att huvudrollen som spelades av Sigourney Weaver blev en sån här väldigt tidig kvinnlig actionhjälte. Vill du?
Den första kvinnliga actionhjälten skulle jag vilja säga. Hon var ju inte alls känd när den här filmen kom och det är ju inte alls hon som introduceras som en huvudperson heller. Hon spelar alltså Ellen Ripley. Och det är ju det som är så snyggt i filmen, att han eftersom besättningsmedlemmarna börjar dö så är det hon som får stiga fram och ta över då och bli kapten för det här fartyget. Och det är också hon som i den här första Alien-filmen också inser att vi kan inte slåss mot den här alien. Att Alien måste dö. Det är en kamp på liv och död. Och Sigourney Weaver blev ju alltså, det här var hennes stora genombrottsroll. Och Ellen Ripley är en sån här föregångare för kvinnliga actionhjältar. Efter henne har alla de här andra som vi känner idag. Och det är kanske därför som det, när man ser den första Alien-filmen så kanske man inte alltid tänker på att hur revolutionerande det egentligen var med en sån här.
Det är svårt att, idag att inse dels hur ovanligt det var med kvinnliga actionhjältar. Och att 1979 var det säkert en jättefuturistisk film. Fast det var sån teknologi som vi idag, åtminstone inom popkulturen,
drar på munnen åt.
Ja, eller åtminstone liksom, det är inte mera nytt, nyskapande med kryokapslar eller färddatorer eller central AI. Den första Alien-filmen speciellt har ju inspirerat så mycket popkultur efteråt, trots att inte det så, jag tror jag aldrig varit i en diskussion om en Alien-film i privatlivet. Men allt från olika tv-spel till tv-serier till filmer så har ju tagit så mycket inspiration. Och säkert böcker och serier, serietidningar så har tagit så mycket inspiration från den här första. Den är liksom verkligen stor.
Mm. Är det här fortfarande den bästa av Alien-filmerna?
Ettan och tvåan tycker jag ju nog. Och sen hade jag faktiskt ingenting emot det här Prometheus och Alien, vad heter den, Covenant som Ridley Scott också regisserade som kom här för några år sedan. Det är liksom trean och fyran som jag har största problem med.
Jag har inte sett trean, fyran och Covenant. Det ska sägas här, det är en sen brasklapp. Men baserat på nu vad jag såg det här så jag de två första är ju ganska ohotade, men den här nya Romulus kommer nog nära.
Mm. Jag har ju länge varit fascinerad av det här monstrets tillkomsthistoria i samband med den där första Alien-filmen. Och där är det ju det här, den här idén om det här monstret, eller det här konceptet skapades av en sån här schweizisk bildkonstnär som heter H.R. Giger, som har gjort sig känd för sig en sån här väldigt säregen stil. Alltså han är död nu, han dog för ett antal år sedan, men han var häpnadsväckande, alltså skicklig på att måla nästan så där fotorealistiska, sån här riktiga mardrömsscener där det var på något vis så här, sådana här scener där det kändes som att sådana här uråldrig teknologi och biologi verkar smälta samman, och ofta så hade han sådana här jättestarkt sådana sexuellt formspråk och väldigt sådär, de där kompositionerna i de där bilderna är ofta jätteutsökta, så de är sådär vackra och fasansfulla och obegripliga på en och samma gång. Och det var ju då en viss chansning när Ridley Scott och manusförfattaren Dan O'Bannon fundera om de skulle engagera honom för det här uppdraget, för att det var frågan vad skulle hans stil vara för skum och obehaglig helt enkelt för den breda publiken, men det där, men de gick då, tog då chansen, och Gigars idé, den här idén som han kom fram till med det här monstret var på något vis byggde på en sån jätteobehaglig tankelek, att när levande varelser förökar sig så här könligt på jorden till exempel, och då gäller det ju inte bara människor utan allt från insekter till växter, och så sker det då en sammansmältning av två uppsättningar av DNA för att skapa en ny individ. Och vardera föräldern bidrar med hälften av arvsmassan. Så det blir just det här att barnen sen har mammas ögon och pappas leende. Och då var hans tankelek det här att tänk om den där arvsmassan som förenar sig med din är något helt främmande istället, någonting alien. Och inspirerad av olika djurs metamorfoser så föreställde sig Giger dessutom en varelse som gick genom flera olika sådana former under sin livscykel. Så där som grodor går från ägg till yngel till vuxen. Men då i ett sådant ohyggligt uppsnabbat tempo. Den här varelsen skulle i det här yngelstadiet då överfalla sina offer och sen impregnera dem med en sådan arvsmassa som förenar sig med deras, som skapar en ny individ som sen är anpassad för livet på en främmande planet. Och den där larven växer sig då större i världens kropp tills den sen spränger fram ur bröstkorgen. Och sen fullvuxen ute i världen så kan den sen lägga sina ledarartade ägg och sen hitta sina nya offer som blir levande föda för dess avkomma. Och hela det där monstret omges av ett sånt obscent formspråk som har jättemycket såna anspelningar på mänsklig reproduktion med alla såna här kroppsvätskor och könsdelar och just den här biologiskt på något vis vansinniga mekaniken av när människor föder barn. Och sen är det här monstret så, där, så gott som osårbart och har ingen annan vilja än en sån här blind drift att fortplanta sig. Så det här som han föreställde sig var ingenting annat än, det var liksom en sån här intergalaktisk våldtäktsparasit. Och sen så finns det ju förstås det här busiga storföretaget som alltid inser att det här varelsen har ju en enorm potential, så vill den på något vis använda det till någonting nytt.
Busigt, perfekt ord här.
Ja,
okay.
Ja, men jag håller med dig. Det är ju kanske det som är ju styrkan i, eller skräcken i Alien är ju att den är ju, den attackerar dig fysiskt, men det är ju också en sån här sexuell attack. Det är ju en slags våldtäkt som sker där, och som det är ju våldtäkt både av män och kvinnor, och så för den här extremt brutala förlossningar där blodet strittar åt alla håll och så vidare. Så ja, och det är ju kanske det som är.
Och det är underligt kroppsliga med det här, tycker jag.
Ja,
det är också spännande.
Ja,
det är så jätteslämmigt och köttigt alltid.
Ja, alltså det är ju, då när du säger slem så då är det ju för sent. Då, ja, då vet du att du dör. Men jag menar att hur de här, det finns sådana här slid, vagina liknande öppningar som de här eller människorna går in i, och som man ju också liksom på något sätt tycker ju som åskådare att nej, nu börjar, varför går du in i det där rymdskeppet när du ser de där konstiga öppningarna som inte mera ser ut som teknologi, utan nu har det tagit någon slags mänskliga varelser av, eller fått en slags någon sån här, inte mänsklig men biologisk. Det vad vi ser är ju inte alltid teknologi, utan att det här monstret kan ju på något sätt sprida ut sig och ta över de här rymdskepparna. Och det borde ju alltid vara en varning att gå inte längre nu. Så, ja.
Jag tycker ju att den här då ursprungligen Gigers uppfinning, det här konceptet, som jag förstått att han har åtminstone inspirerats på något sätt också av en annan galning som var intresserad av det här kosmiska hotet och skräcken, H.P. Lovecraft. Mm. Så det är ju det att ta det här ostoppbara rymdhotet och koppla ihop det med kanske då en av människans största skräck, det vill säga det här sexuella våldet. Och dessutom då så här insektliknande äckel. Så i den här filmserien så kallas det för The Perfect Organism. Men jag skulle säga att om vi tittar på det utifrån så det är den perfekta, vad ska vi kalla det? Den perfekta ondingen. The perfect bad guy.
Ja, det är ju också ett monster som på ett sätt står över oss i näringskedjan. Mm. Och det är väl kanske det som ju är en av de här skräckelementen. Och kanske det som jag tycker är ett tema genom alla de här filmerna också, att människans vansinniga tro på att vi skulle kunna vara skapelsens krona, eller att vi på något sätt skulle kunna styra utveckling eller evolution. Mm. För det är ju det handlar om många gånger när de här forskarna ser den här alienmonstret, så tänker de att det här kan vi utnyttja, vi plockar lite DNA här och så börjar vi kombinera det på olika sätt, och så visar det ju sig att nej, gå inte dit, gör inte på det sättet, det här klarar ni inte av.
Och det som ju är spännande med det här är att det finns sådana verkliga paralleller i biologin till det här. Nämligen trögkryparen. Markus Rosenlund gjorde ett härligt avsnitt av Kvanthopp om den. Och det är ju en sån osannolik, de är ju pyttesmå, så det är en millimeter stora kanske. Och de överlever till exempel rymdens vakuum och den där strålningen ute i rymden. Att de kan vara utanför, de har varit utanför rymdskeppet i en plastpåse i en vecka, och sen hade de tagit in dem och så hade de lyckats återuppliva de här. Och att de har en sån här, det var en massa intressanta såna biologiska trivia kring den här, men de har bland annat ett sån här skadehämmande protein som hjälper dess DNA att reparera sig självt. Och forskare här på jorden har då testat på det här att klistra in av det här skadehämmande proteinet i så här mänskliga celler som de har i provrör. Och visste ni att då fick de här mänskliga cellerna samma förmåga att reparera sig själva?
Så. Det är så här det börjar.
Ja.
Det så,
jag menar, borde det ju, de också titta på några alienfilmer, ja, för att se att det ju, gör inte så.
Trögkryparen har ju den så här trevliga egenskapen att den varken är ett 3 meter högt rymdmonster med huggtänder, och dens avkomma är väl inte heller någon slags sjuka. Jag tycker ju de här ansiktskramarna är nog det värsta i den här Alltså inte just i den här filmen, men det är det värsta monstret. För det är ju de som utför
det. Det är de här värsta, ynglen värsta, som kastar sig över ens ansikte och griper ett tag.
Det är den här värsta invasionen, men kroppsliga invasionen. Och trögkryparna, jag tror inte vi behöver vara oroliga för att de ska lägga ägg i våra magar.
Ja, vänta bara.
Ja, för när man nu ser på alla de här alienfilmerna så handlar det ju väldigt långt också om någon form av, vad ska man säga, liv och överlevnad och också moderskap. Alltså, det sägs aldrig ut om den här alien är en hona, men man refererar ju nog till henne som en bitch och hon lägger ägg. Och jag menar, tittar man på hela den här filmserien så finns det ju skildringar av både den onda modern och modern som försvarar och skyddar och så kallade modersinstinkter, både hos det här monstret men också hos de här kvinnliga huvudpersonerna. Och väldigt långt handlar ju om befruktning och förlossning och att uppfostra ett monster på ett sätt, om man vill dra det lite sådär extra långt. Men jag har alltid på något sätt varit lite fascinerad av det. Att det är både den här alien-monstret men också Ellen Ripley och här i den här Romulus så är det ju Rain. Och det finns ju konkret också helt en förlossning. Och DNA som överförs via en ung kvinna till ett barn och vad det har för följder av sig. Så att det är ett sånt här genomgående intressant tema tycker jag i de här filmerna. En av mina favoritscener i hela den här Alien-filmserien är ju kanske från den här andra filmen Aliens. När Ellen Ripley hon försöker rädda en ung flicka som är helt föräldralös. Och sen i den här kampen så kommer hon i ett skede öga mot öga med den här alien som är en riktigt stor, någon slags bidrottning som står där och har en massa sådana ägg som hon försvarar. Och runt om finns det också av de här andra alien-monstren. Och de omringar den här Ellen Ripley och Newt, den lilla flickan. Och då har Ripley i handen en sån här eldkastare. Och så sprutar hon eld upp i luften och så tittar hon på de här äggen som finns där. Och i samma stund så inser ju det här alien-monstret att shit, nu kan det gå dåligt. Och då backar monstret tillbaka och så ger hon ifrån sig något sånt här ljud så att de här andra monstren också backar. Och det blir liksom en sån här överenskommelse mellan Ripley och monstret att okej, okay, du får gå om du låter mina ägg nu vara här i fred. Och så går Ripley och den här lilla flickan, men förstås i sista stund så vänder sig Ripley om och så skjuter hon ut den här eldkaskaden och det är vad man hör är ju ett sånt här förtvivlat skrik av det här monstret när äggen dör och också den här hon brinner upp och alla de här andra monstren. Det är ju inte sen slutscenen ännu i filmen. Så lätt får man inte leva av ett alienmonster.
Jag tycker att en rolig detalj här är ju nog ändå att eldkastaren var det absolut sjukaste vapnet de kunde hitta på 80-talet. En sak som jag tycker ändå att jag skulle vilja peka ut att nu har vi pratat om en film som marknadsför sig själv som en skräckfilm. Och jag har sett på många skriver på internet och självutnämnda skräckfilmsfans som tycker att det här var jätteskrämmande. Det skulle här vara någon slags Blair Witch Project-film så skulle vi ju prata om vad vi blir skrämda av. Och det har vi inte alls pratat om egentligen. Jo, vi har pratat om så här på ett rent fenomenplan vad som skrämmer med Alien, men inte om scener i den här filmen. Och jag tycker jag har en spaning här att varje gång jag blev rädd i den här filmen eller knyckte mig så var det egentligen, det här tänkte jag på medan jag såg den, så var det egentligen på grund av ljudet. Det var en fantastisk, jag tycker att alltså, ljuddesignen och musiken i den här filmen var jätteväl skräddarsydd. Men att tar man bort det så vet jag inte att om jag skulle ha blivit kanske och knyckt mig någonstans för att nästan alla händelser i filmen, nästan alla, så det bäddas för dem innan. När det första mötet med någon monsterlivsformer på den här rymdstationen så vi får flera minuters förberedelse och dessutom så börjar det ganska ofarligt så vi ännu får förbereda oss mer. Så jag tycker att på det sättet, och det blev jag lite överraskad över därför att det var ändå en skräckfilmsregissör som har regisserat en film som de säger att det är skrämmande. Och då blev jag ändå bara rädd för ljudet. Min take. Det kan ju vara att jag hittar på och att jag ska vara lika rädd fast det ska vara en stumfilm.
Nu håller jag ju med om att ljudet är
jätte... Alltså, ja, det kan ju vara att jag är dum här nu och det kanske alltid är så i alla skräckfilmer.
Ja, nu har ju alla...
Ganska många, tror jag.
Ja, och nu, man pratar nog jättemycket också om när den där första Alien-filmen kom, hur viktig den där ljudmiljön var och hur den också kopierades sen i andra filmer, sådana här sci-fi-filmer som kom på 80-talet. Eller liksom, de inspirerades helt klart av ljudvärlden i den. Men jag måste ju nog säga också att det här slemmiga monstret varje gång tycker jag är äckligt att se. Just för att där finns den där sexuella skräcken,
men det är äckligt,
i det.
Men är det skrämmande?
Ja,
och med de orden
så tror jag att vi blir tvungna att sätta punkt här för den här gången. Men vi har ännu en veckans guldkärna som vi ska dela ut, Johanna.
Espoos Cine har precis inletts och det är alltid julafton när det kommer filmfestivaler. Och jag ser speciellt fram emot att få se en dansk-svensk-polsk film som heter Flickan med nålen. Regisserad av en svensk regissör som heter Magnus von Horn. Och den här filmen lär vara löst baserad på verkliga händelser. En dansk kvinnlig seriemördare som levde i början på 1900-talet.